Du lyssnar på PK-podden, den, ja, hur fan ska man beskriva oss? Det är Carl.
Hej Gabriel.
Gabriel.
Ja, det är du.
Mm. Och Hannes. Hannes.
Hej Gabriel och Carl.
Hej Hannes. Ja, är det? Hannes är inte här, han är i Strasbourg.
Ja.
Mm. Varför är det?
Därför att jag leker House of Cards på... på, i den europeiska unionen, och en gång, 12 gånger per år åker vi till Frankrike och är idioter och hatas av hela stan, även fast vi bekostar hela stan, och jobbar härifrån.
Men jag måste, jag måste erkänna att livet. Det är pinsamt. Kan du lära så här, när man är på någon, när man är på typ Boulevard, så har de Kronenborg eller någonting som husöl, och jag känner mig fortfarande det som man var kanske när man var 18 och skulle beställa sin första öl, liksom, vilket man kanske inte gjorde för man kanske plankade in på någon bar innan man var 18. Vem vet, rent teoretiskt kan det ha hänt.
Det är inte jag.
Nej, men alltså så här, man kände sig alltid osäker på hur saker uttalades. Jag känner mig fortfarande vid snart 30 års ålder osäker på hur Strasbourg och Kronenborg uttalas på svenska. Tar man get eller skiter man i get?
I Strasbourg.
Svenska.
Ja.
Du tar inte get.
Strasbourg.
Lämna get.
Strasbourg.
Ja.
Och säger man Strasbourg också Kronenborg? Eller säger man Kronenborg?
Jag tror det är sant. Säger du Stella Artois eller Stella Artois?
Stella Artois.
Mm, det gör du. Det här är alltså PK-podden med N. Du hör N-et på slutet. PK-podden.
Lägg PK-pod.
Mm. Eller så.
Pod eller PK.
Det är en podd om politik på svenska med några svenska tokar.
Mm.
Tokiga är vi. Ja, han däremot håller på att bli en så kallad europé.
Skitsamma.
Carl jobbar också med politik. Det gör inte jag. Det är vi. Nu kör vi igång. Jag vill gå tillbaka lite grann till rötterna, höll jag på att säga. Det ska vi inte alls göra, för att så långt tillbaka är det inte. Men det var ett tag sedan vi hade ett sånt här
Roots Rock Reggae
musikquiz.
Oh, I like
it.
Det var ett tag sedan.
Vi hade ju, det var ju väldigt mycket musik i förra avsnittet från stämman, där det bara var liksom dunka i bakgrunden.
I bakgrunden som förstörde. Ja. Men det var ingen som skulle gissa vilken musik det var eller hur den hörde ihop med sant någonting som hänt på sistone. För att det är det som är det här musikquizet. Det är det handlar om. Att jag spelar en låt där och ni, Hannes och Carl, försöker gissa snabbast möjligt.
Kommer du på den, till den musiken som läckte in i förra avsnittet, så buggade du och jag. Jag har en känsla, jag har något vagt minne av att jag gjorde en jävla ärkevurpa.
Inte samtidigt som vi spelade in på.
Nej, inte då. Men sen.
Efter.
Ja. Det gjorde
ont. Du en vurpa?
Ja, när vi, ja, du förde mig för aggressivt.
Ja, det vet. Jag
tror det finns så mycket att säga, kära lyssnare, om det här avsnittet som vi inte kommer att säga, för det var pinsamt. Men,
ja. Vi låter det vara. Jag tror att det talar för sig själv. Lyssna också till slutet på det, hela vägen efter musiken. Så får ni en liten... Det ska man alltid göra, kan vi bara säga så här, lite förbifarten. Påskäggen ska ju inte avslöjas, men nu gjordes det. Skitsamma, musikquizet. Jag spelar fyra låtar blir det, och ni får ropa, nej, ska ni ropa en svåruttalad europeisk stad när ni känner att ni har rätt svar. Och kära lyssnare, jag vill bara poängtera att tekniska utmaningar föreligger med det här, så att om det låter lite tokigt under den här, så ber vi om ursäkt för det, men vi hoppas att poängen kommer fram. Här kommer i alla fall första låten. Är ni redo?
Ja.
Ja.
Marseille.
Vi brukar alltid ha att man ska säga någonting dagsaktuellt, politiskt. För jag funderar på om man ska säga någonting som har med flyktingar att göra.
Men Hannes, jag sa ju att man skulle säga en svåruttalad europeisk stad.
Jaha, jag missuppfattade det. Jag trodde det var en av anledningarna, en av låtarna skulle handla om en svårighet. Ja, då förstår jag.
Men,
okej, vilken sa Carl då?
Jag sa Marseille, vilket jag eventuellt feluttalar. Jag känner mig osäker.
Och Hannes, du som ändå är en sportintresserad människa måste väl ändå inse att kommer man till spelplanen så ska man ha lärt sig reglerna. Man kan inte skylla på att man inte har lärt sig reglerna när man väl står och spelar.
Det är sant.
Ja. Så Carl.
Jo, nej men man har väl ju, jag vet inte, det har ju någonting...
Du ser inte min iPhone nu va?
Nej, ja, jag ser din iPhones skal baksidan av den. Men jag kan också höra David Bowies Life on Mars om mig själv.
Helt rätt.
Ja. Och det är väl helt enkelt, man hittade ju någon typ av vatten och sen insåg man att man inte kunde få köra dit och titta på det, för att det kan finnas någon liten mikroorganism som sitter kvar på The Rover, och så man kan typ utrota det här lilla vattnet eventuellt. Jag vet inte exakt vem fan som skulle lida av det, men ja, det var det.
Flytande vatten på Mars, det stämmer.
Ja.
Mm. Bra jobbat.
Det här med frest, jag måste bara få ge lite instick från, du sa, ser du min iPhone? Jag kommer precis från ett möte i parlamentet där en person blev helt upprörd och bara, när vi pratade om typ övervakning och främmande makt och sådär, diskussionen, så bara tog upp telefonen, och jag ska inte säga på vilket språk hen pratade, men började skrika så bara, men jag kan säga så här, de ser oss! Mer än här, de ser oss!
Oj, 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 okej.
Det var väldigt roligt faktiskt.
Ja, jag ser ju dig just nu.
Ja, Kenta. Jag ser dig också.
Men inte Carl. Okej, 1-0 till Carl. Nästa låt. Den här, nu, det här, nu får ni lyssna ordentligt på texten.
Jag vet inte vilken låt det är. Det känns som Kings of Leon liknande gitarrintro.
Jag hör ju ingenting.
Nej,
alltså.
det där var för svår dialekt.
Jag säger Leipzig och så chansar jag på att
säga någonting med motorcar. Var det typ det enda jag uppfattade. På tal om det så pratade vi om olika syskonförbund då, och en av mina kollegor upplyste mig om, alltså, jo, på tal om att Kristdemokraterna har så här KD-seniorer, vilket känns som de mest seniora av alla seniorer.
Ja.
Men att SD har liksom SD-motor som ett av mina syskonförbund. Jag vet inte, har det hänt någonting med SD-motor?
Centerpartiet har ju LRF.
Ja.
Ska jag läsa,
då säger jag Leipzig istället.
Ska jag läsa helt enkelt lyricsen, så får ni gissa. Så här går, ja. Det här var det han sjöng. It sure felt nice getting ripped apart in that junked out German motor car.
Ja,
men Leipzig.
Ja,
Leipzig. Bra, Leipzig. Ja, då säger jag att det är Volkswagen,
ja,
som har busat lite.
Ja, de har junkat upp sina bilar helt enkelt.
Ja.
Det kan man säga.
Inte bara Volkswagen, det känns som en genomgående problem i bilindustrin.
Vi kanske kommer tillbaka till det här under avsnittet lite grann.
Det kan jag avslöja att vi kommer göra. Jag planerar att prata om folk.
Ja, fantastiskt. Det hade jag ingen aning om. Vilken tur. Här kommer nästa låt.
Vem motorfokuserad du är? Cadillac Girl, Sure Like That Mustang. Vad fan sjunger de? Alltså man ska också, till mitt försvar ska jag säga, ja, dels att jag har dålig hörsel,
ja,
dels att Gabriel spelar här från liksom sin mobil.
Ja. Jag säger att det var en del tekniska utmaningar. Jag säger helt enkelt att låten heter Catholic Girls.
Catholic? Jag tyckte du sa någonting med Cadillac Girls.
Zappa, Joe's Garage Act.
Ja, jag ber om ursäkt, jag kan inte min Zappa förutom Bobby Brown. Marseille.
Ja.
Den katolske homogay-prästen som blev sparkad.
Ja, jag tänker snarare på... eller vill Hannes ha ett försök?
Nej, jag blev bara chockad. Jag visste inte om att detta hade skett.
Nej. Påven. Det har varit i USA. Skapat massa rubriker.
Men varför? Det såg... Hallå, det såg ju jag på förra låten.
Nej, hur är det? Vi hör inte dig, så vi hör inte Hannes så bra. Så vi skiter i vad Hannes säger. Nu står det helt enkelt 1-1 då. Och
nej,
en poäng till mig.
Vadå? Jag har väl för fan två... Jaha, okej, jag fick ingen poäng.
Nej, du fick ingen poäng.
Nej,
så att, det står 1-1 och så en poäng till mig. Så att nu är det möjlighet, att avgöra helt enkelt för er två.
Men du har så mycket choklad i muren, Gabriel. Mm. Okej, kör.
Det blir en större utmaning att säga att frans, europeiskt ortsam. Här kommer nästa låt.
Okej.
If anybody know. Nu blir det tungt. Nu blir det gangster.
Yeah. Get a plastic bag. Go ahead and pick up all the cash. Go ahead and pick up all the cash. You danced all night, girl, you deserve it. Get a plastic bag. Go ahead and pick up all the cash.
Marseille.
Go ahead and pick up all the cash. Carl, varsågod.
Nu känner jag mig lite grann som Hannes, för nu kommer jag göra någon politisk poäng av det här. Fyll en säck med pengar, det känns som att, men det känns inte superaktuellt. Magdalena Andersson har lagt fram en budget och hon hovar cashen de tas, skulle du kunna spela också.
Oj, Hans måste vara stolt.
Okej, Leipzig, för jag, ja, för jag kom in med ett spel. Jag tror att det, jag trodde du var ännu smartare här, och alltså plastic bag cash. Jag tror det är att den budget som Centerpartiet lagt fram innehåller bland annat högre skatt på plastpåsar.
Ja, det stämmer bra. Ah! Vilket
ser,
är roligt för att det är Karl som har gjort
på min egen hemmaplan. Fy fan, ja, vilken kränkning. Ja. Riktig jävla usch.
Ja, varsågod.
Drake. Fan, nu vann Johannes.
Ja, det vann han. Grattis Hannes. Drake vet tack inte om det här än, att när han måste tänka på det, ja, i sin, när han budgeterar så att säga för sina
plastic bags in cash, så måste han också give away some cash för, ja, att det är en plastic,
ja,
bag.
Ja, och men påsen kommer bli en krona dyrare snart.
Det gäller bara icke nedbrytbara / fossila plastpåsar.
Du tänker att han köper såna här miljöpåsar, ja, som är gjorda av vad det nu är, ja, PET-flaskor eller något.
Ja, vem vet. Mm.
Bra.
Han kanske fyller upp dem med nya sedlar också på svenska kulturpersonligheter.
Ja.
Har någon sett, har någon av er sett en ny sedel än så länge? Jag har inte sett en jävel.
Alltså i verkligheten?
Ja.
Nej.
På Facebook.
På Facebook. Jag såg det på är LinkedIn någon? Där Sveriges Riksbank la upp en rolig bild när han köpte. Vad köpte han? Vet ni om det?
Nej.
Det första han köpte för
var det Ingves eller vem?
Ingves gick ut i en butik och köpte någonting för den första 200 kronor sedeln.
Nej.
Jo.
En statsobligation.
Det är också coolt att han får en sedel bara här.
Mm. Vad köpte han? Pippi Långstrump-bok.
Statsobligationer.
Nej, gjorde han det?
Pippi Långstrump-bok. Jo. Gjorde han.
Det är också så här. Ja, ja.
Ja, men Astrid kaps fick ju en sedel, så att jag antar att det är, ja, ja, cirkeln i sluten. Bara apropå den sista nyheten. Mm. Jag känner mig för den här budgeten.
Vilken av dem?
Ja, välj en.
Hur många finns det? Ja. En, två och så fyra. Nej.
Nej, det finns sju.
Finns det det?
Eller? Lägger Vänsterpartiet ingen budget?
Nej.
Nej, okej. Okay. Då finns det sex.
Ja. Mm. Ja, men det, ja, det känns som det känns, så att säga.
Mm.
Jag vet inte, jag har ingen rimlig kommentar till något av det här. Det, nej, känns väl helt okej. Okay. Regeringen lägger ju i princip en repris på den budget de la för ett år sedan.
Ja, du har dina talepunkter nu.
Nej, men vadå? Ja. Jag sa inte att det var dåligt. Jag sa inte att det var dåligt. Det kanske är jättebra.
Ja,
men den är ju inte nydanande i förhållande till BP15. Liksom.
Nej, just det.
Typ.
Det är ju däremot större skillnad på oppositionens sida än det var för ett år sedan. Man ligger fyra budgetar.
Mm. Ja, det är skillnad.
Carl Hånle, han verkar inte tycka att det här är så spexigt som en del andra tror att det är.
Nej, men jag var på väg. Alltså, det gör ju konstiga saker med en och jobba med såna här saker. För man blir ju mer och mer Hannes. Det finns ju ingenting att säga om det. Att det råder ju inget tvivel om att även om man lägger skilda budgetar så har man en stor vana att regera tillsammans och är redo att ta över vilken dag som helst. Men jag skulle, nej, men det skulle jag aldrig säga, Gabriel. Nej, men visst är det så att det pågår liksom intern politikutveckling i de olika oppositionspartierna.
Det gör otacksamt för mig att ha en enda oppositionsroll som jag är så jävla oppositionell i min, ja, typ som person.
Ja.
Ja.
Det här,
alltså, hur mycket mer får EU via vår Carl? Hur mycket mer får EU via Centerpartiets budget?
Nej, ingenting. Det är ett av två utgiftsområden som är plus minus noll jämfört med regeringen. Avgiften till Europeiska unionen och statsskuldsräntor.
Jaha.
Allt annat är det nedskärningar på, förutom biståndet.
Fantastiskt. Men okej. Okay. Jag vet inte. Jag har dålig koll på det här. Men kommer man lägga varsin budget fram till 2018 och då, 2017? Och då lägger man en gemensam, eller?
Det finns det ju ingen, det finns det ju ingen, alltså mig veteligen,
nej,
kan man säga.
Överenskommelse.
Nej.
Nej.
Alltså jag vet, det, sen kan någon människa med mycket högre lön än vad jag har träffat en sån överenskommelse. Men när det här avsnittet släpps, då kan ju hela helvetet ha brutit löst, för att då kan KD på sitt riksting ha bestämt sig för att decemberöverenskommelsen ska dö.
Ja.
Och då kan Folkpartiet ha börjat dö på manschetten, ja, och försöka förekomma KD i att vara det mest oppositionella av de oppositionella oppositionspartierna. Och sen så kan det bli kaos i den partiledardebatt under Agenda som ni antingen precis har sett eller snart ska se.
Ja.
Och då och liksom, kan ju lite vad som helst hända, kan jag känna.
Mm. Mycket riktigt.
Mm.
Det är,
fy fan alltså.
Ja, det där det är ändå, jag tänkte ändå att, jag trodde ändå att dö, så att säga, eller diskussionen om dö hade dött. Men det känns som att ute i stugorna, det här är ju lite drivet av DIs journalistiska kader. Inte bara ledarsidan. För att det är väl en fråga till viss del för att DI skriver om det varje dag.
Mm.
Och försöker göra någon grej av att 6 av 27 distrikt i KD vill slopa dö.
Ja.
Ja.
Men det är också så här, det är klart att, jag menar, det är ju inte bara hittepå. Jag säger inte att, nu, om jag får komma med anekdotisk evidens. Jag har typ inte pratat med mina föräldrar på väldigt länge. PG har jobbat lite ganska mycket. Och sen så nu när vi pratade, när hela den här jävla skiten var klar, så bara, ja, det känns som att ni har jobbat på bra. Jag förstår egentligen inte poängen med det ni håller på med, att lägga en budget som man ändå inte vill ska gå igenom. Tack pappa. Så att, jag menar, det är klart att det finns borgerliga väljare där ute, ja, som är liksom skeptiska. Ja. Åtminstone en sån, känner jag. Ja, ja. Men sen så är jag...
Ute i ladorna, eller i ladorna.
Ute i ladorna i norra Djurgårdsstrand där. Ja. Nej, men sen så är jag så himla dum rent liksom strategiskt och statsvetenskapligt, så jag förstår egentligen inte poängen. Alltså, decemberöverenskommelsen är ju bara bindande när alliansen lägger gemensamma budgetförslag. Mm. Så länge alla lägger sina egna budgetförslag är det ju bara att rösta på sitt eget, och så blir det en, regeringen som vinner.
Ja.
Så att säga. Så att om KD vill göra någonting åt det här, så måste de ett då fatta beslut på riksdagen, två övertala alla andra allianspartier om att lägga
en gemensam
budget. Mm. Vilket ju inte är liksom ingen omöjlighet, eftersom det finns ju en sån plan att lägga gemensam budget någon gång i framtiden. Mm. Men frågan är om alla är intresserade av det just nu.
Nej. Vi kanske pratar om det här, och man har väl pratat om det här mycket. Vi ska inte fastna vid dö nu, men alltså i höst för ett år sedan, jag förstod inte varför man inte bara bestämde sig redan då för att lägga varsin. Jag förstår att det fanns poäng med att visa att man är fortfarande enade. Jag
har en känsla av att det fanns något vallöfte typ.
Okej. Varför man inte, men att man inte bara då la varsin budget, då hade det inte funnits något problem överhuvudtaget, för då hade det inte funnits en majoritet för något annat än regeringens budget. Mm. Det var jätteenkelt.
Ja, men då hade man kunnat fråga sig att om ni hade, varför kan ni inte lägga en gemensam budget och vinna över regeringen, om ni ändå är liksom, om de överlappar till 99%.
Ja, okej. Okay. Gör de det?
Men gör de verkligen det?
Nej, men de gjorde 99%. Ju det i höstas. Gjorde ja, de det. För i höstas tog man ju bara den budget som Anders Borg och pojkarna hade snickrat fram på finansen innan valet. Mm. Och så la man fram den. Mm. Det var ingen som hade tid eller ork att mejsla ut några egna grejer. Nu är ju skillnaderna större. Mm. Och det är därför jag säger att jag inte riktigt förstår varför decemberöverenskommelsediskussionen är relevant. För just nu så lägger man ändå väldigt olika budgetar.
Ja. Väldigt olika.
Ja, men väldigt. Men det är ändå så här, KD vill ha något supergrundavdrag, Moderaterna vill ha något jobbskattavdraget 6 med någon twist, Centern vill ha det som det har varit, och Folkpartiet vill sänka skatten för höginkomsttagare liksom.
Någon vill sänka dieselskatten dubbelt, och någon vill sänka tre gånger.
Ja, någon vill införa en kopeng. Men det är så olika.
Eventuellt så är det Liberalerna.
Ja, Liberalerna
vill sänka skatten.
Ja, just det.
Åh, ska vi, är det uppskrivet som ämne eller?
Vadå?
Liberalerna.
Nej, vi kan prata om Liberalerna nu.
Alltså det, jag måste erkänna, jag tycker faktiskt att jag är väldigt kluven till Folkpartiet som parti. Jag vill egentligen vara en människa som är oberörd inför att de ska byta namn till Liberalerna. Jag ska villigt erkänna, lite kränkt, vilket betyder alltså att de ska ha lite cred. För det betyder ändå att jag känner mig 5-10% hotad av deras namnbyte. Jag vet inte, hur känner ni?
Känner du inte kränkt snarare för att du tycker inte att de förtjänar det?
Nej, men det får man väl se i efterhand. Alltså, jag hoppas att de liksom lever upp till, alltså, det förpliktar ju ändå i någon bemärkelse, men det är klart att Folkpartiet är liksom, ingår i den breda liberala idétraditionen på samma sätt som Centerpartiet och till viss del Moderaterna gör liksom. Så att, det är inte så att jag vill säga, ni är inte ett liberalt parti, alltså, sen så tycker jag att de skulle vara ett bättre liberalt parti, men alltså, det faktum att jag ändå känner mig lite hotad måste ändå, om jag var folkpartist hade jag tolkat det som något positivt, att centerpartister är lite så här, skruvar lite på sig. Mm. Så det ska man ha en cred för ändå.
Alltså, spindoktorn.
Spindoktorn säger två saker. Det är att jag blev kränkt av en sak. Jag blev kränkt av sådana som dig, Gabriel. De som typ så här, bara, ska de inte skaffa sig en liberal politik först? Ni kan inte börja med att göra mjölkpaketet fint innan ni fyller det med mjölk. För övrigt, Folkpartiet, det är visst rimligt att ge subventioner till mjölkbönder, jag vill bara säga det. Men det är inte hit. Nej, men så här, det är så jävla fjantigt, alla som börjar haverera på Twitter bara, så jävla, vad fan, Folkpartiet ska göra sig liberaler, börja med liberal politik. Sätt er i båten. Nej, men kom igen, gå sätt er i båten. På med jävla Helly Hansen, flytt väst och ta det lite lugnt nu. De försöker ju. Låt dem hålla på. Åh, jag blir så irriterad. Och det var massa fyndiga skämt som ni drog. Haha. Vad fyndiga ni var som liksom sa att det var ljuga, och det var massa foliga ordvitsar. Jag tycker det är bra om Folkpartiet då kan man hoppas att den riktningen kommer någonstans. Så det är väl bra. Dessutom, de är ju mer liberala än alla andra partier förutom Centerpartiet, så det är väl bra.
Eventuellt.
Om det nu är en, ja,
Okej, okay, men jag menade mer, vad säger spindoktorn utifrån? Vad har det här för effekt? Alltså det här är, blir inte folk bara trötta på sånt här?
Jag tror att det har effekten att folk bara, ja, ni med, nu under den här största, alltså så här, spindoktorn säger så här, beroende på om det är diskussion om dö eller inte på Folkpartiets kongress, det vet jag inte om det kommer vara, lite kommer det väl vara det, men den absolut största frågan från Folkpartiets kongress som kommer rapporteras är att de eventuellt byter namn. Ja, då är frågan så här, uppskattar väljarna i tider av den största migrationsströmmen till Sverige på, ja, sen andra världskriget, nej, inte sen andra världskriget, sen Balkankriget kanske. Jag bryr mig faktiskt inte om det är den största någonsin. För mig är det viktigt att de som kommer hit välkomnas och kommer i jobb snabbt. Bland annat genom Centerpartiets 23 förslag.
You're digressing, ja, kör.
Ja, nej men så här, eller, och så säger väl en också, okej, okay, vi har klimatförändringar, vi har krig i Syrien, bara, vad är nu det viktigt, vad fokuserar nu Folkpartiet Liberalerna på? Jo, att byta namn. Jag tror det är så det kommer tolkas, eventuellt. Sen så tror jag att det på sikt säkerligen är bra, men på kort, nej, jag tror att det inte kommer att ta bra.
Det finns ju inget annat, eller det finns, jag skulle säga, det finns inget annat parti som bär sin ideologi som sitt namn.
Miljöpartiet.
Ja, nej, de, det är snarare bär, det är ungefär som heter Bondeförbundet. Det är inte samma sak.
Okay.
Det ena är ett intresseområde och det andra är en ideologi.
Men har du inte hört talas om den gröna ideologin, Gabriel?
Men sen kommer jag ihåg, Vänsterpartiet finns ju, så att, ja, det var, ja, ganska, men, tydligt.
Ja,
men,
ja, och Socialdemokraterna och Kristdemokraterna.
Ja,
det är väl,
ja,
Kristdemokraterna är fan jävla,
nej, men kristdemokratiska ideologin är fan ett jävla humbug, det kan jag...
Ja, men allt är ett jävla humbug. Vänsterpartiet har ingen, det är ingen ideologi heller. Alltså när de var Vänsterpartiet kommunisterna, det var fan rakt och tydligt.
Ja, det var det.
Det kan man fan ha respekt för. Sen så här, Socialdemokraterna, var, de har inte, ja, blivit, alltså uppfunnit, ja, en ideologi i efterhand, ja, typ så här, vi för det som är bra mot det som är dåligt, typ whatever. Mm. Det är vår ideologi. Okej, okay, tack.
Särskilt den socialdemokratiska utrikespolitiken.
Ja.
Fantastiskt.
Vi för det som Palme var för.
Jag tänker öppna mig och spela, ja, med, göra dum, gör mig väldigt dum här. Vad heter det partiet som Anna Kinberg Batra leder? Heter det Moderaterna eller heter det Moderata Samlingspartiet?
Jag tror att det heter Moderata Samlingspartiet fortfarande.
Men heter det nya, heter det nya Socialdemokraterna? Det är också ett roligt skämt. Det vill jag skicka till alla också. Jättekul när ni sa att Moderaterna bytte namn till nya Socialdemokraterna. Då skrattade jag jättehögt. Det var fyndigt.
Det heter Moderata Samlingspartiet. I massor. Enligt Wikipedia.
Ja. Men varför står det Moderaterna på valsedlarna? Eller står det Moderata Samlingspartiet på valsedlarna?
Nej, men står det Socialdemokratiska Arbetarpartiet på...
Ja, men för de har väl bytt namn i ganska närtid. Hur är det med det där? De hette Sveriges... Socialdemokratiska arbetare, SAP och så,
nej, det heter fortfarande SAP, Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti.
De heter väl Framtidspartiet nu.
Ja, just det. Ja, det är också ett jävligt tydligt namn. Nej, okej. Okay. Okay. Om ni skulle grunda ett nytt parti nu, ja, vad skulle det heta?
Nazisterna. Och så skulle vi bedriva en kristdemokratisk politik med inslag av ekologi och liberal marknadsekonomisk tänk. Och folk bara, det här är ju, ja, det här är ju inte nazism. Jag bara, nej, men uppenbarligen uppskattar folk i dessa dagar.
Vi bara renommésnylta lite grann på tidigare, ja, effektiva partiorganisationer. Ja.
Det är lite jobbigt för jag tror eventuellt att det är förbjudet i vissa sammanhang.
Att heta nazisterna.
Ja, jag tror det.
Det är därför ett sånt parti behövs, Gabriel.
Ja, just det.
Men alltså, problemet är ju att vi pratade om det där på lunchen, jag och några kollegor, att man gillar ju liksom frisinnade. Alltså de frisinnade, ja, gillar man ju som, alltså det låter härligt. Sen så vad det stod för var inte enbart härligt liksom.
Jag älskar era luncher, samtalsämnena.
Ja. Ja. Åh gud alltså.
Ja, fan, det kunde väl varit värre, kan, ja, jag känna. Det kunde varit Paradise Hotel istället.
Gud, man vill gå runt och bara smålyssna på allas i riksdagsmatsalen.
Ja, mm, ja, men det är roligt. Mm. Och farligt. Man kan försäga sig.
Oj då. Apropå att försäga sig. Hannes, du blev ju satt på prov lite grann för ett tag sedan. För inte så, ja, länge sedan. Var det så?
Sätt en student på prov, valrörelsen 2014. Ja. Mm.
Men nu satte vi spindoktorn på prov.
Hävda fortfarande att det var en bra slogan. Ja... Eller hur, vad syftar du på?
Ja, men så här, precis innan partistämman, Centerpartiets partistämman som var här för ett par veckor sedan, där vi spelade in ett fantastiskt live, höll jag på att säga, avsnitt. Det ska man alla gå in och lyssna på om man inte gjort det.
Så då öppnade Fredrik Federley upp för samarbete med Sverigedemokraterna.
Samma dag som stämman öppnade. Det var, nej, fantastiskt.
Gjorde han inte?
Han öppnade inte upp för samarbete för Sverigedemokraterna. Vad Fredrik sa var att, och jag personligen kan väl hålla med om det, att om man sitter vid samma mötesbord som Sverigedemokraterna i ett utskott exempelvis, ska man avkräva dem svar på politiska förslag de lägger och inte bara man måste lyssna på dem när de sitter i utskottsmötena, för att det blir horribelt annars.
Men lyssnar du, ska man visa respekt för deras åsikter?
Nej, man ska visa respekt för deras åsikter, man ska visa respekt för deras personer genom att lyssna på dem. Men det huvudförslag, eller huvudingången i det här var ju att vi är lite trötta på att bara prata om ett parti. Vi vill gärna prata om politik istället. Till exempel de förslag vi har lagt fram för att hela landet ska leva, fler jobb, bättre miljö och fungerad integration. Det var exakt så här jag sa i fan 24 timmar. Var det exakt de meningarna jag sa? Ja. Med den här lite intränade stakningen. Nej, men det blev ju lite kaos i media över att dels tycker jag att rubriker hårdvinklades något enormt, och sen så något liksom slarvigt ordval från min chef som Hansen liksom tog tillbaka. Men det var det blev min första lilla liksom hantera saker man som var i media som man inte ville skulle vara i media riktigt. Och jag kan säga så här, den mest lärorika dagen i hela mitt yrkesliv, förutom när jag var på en folkhögskola och debatterade i valet 2010 och fick noll röster. Det var också, och då vill jag säga så här, kanske topp 5 av mina debatter i hela mitt liv. I pausen på den här debatten gick jag, det var en paus som man har debatter, gick jag och pudrade nosen, hämtade kaffe, kommer tillbaka, hela min stol var då täckt med Revolutionära fronten klistermärken som de hade gått fram och satt på som i pausen. Revolutionära fronten har förut lagt ner, har ni tänkt på det? Eller sett det?
Nej, det hade jag missat.
Det är väldigt bra. Ja, det har de gjort, och jag säger så här då, hoppas ni får dålig avkassa från att ha jobbat med Revolutionära fronten länge, era jävla sopor. Men det hör inte hit.
Men alltså så här, varför var den lärorik? Var det för att du försökte hantera saker och hur det sen mottogs, eller vad var det som liksom...
Ja, dels, alltså, det låter klyschigt att säga, men alla människor som har jobb som man liksom känner starkt för vet ju att i såväl framgång som motgång och turbulens så påverkas man ju även privat av det här. Jag lärde mig, så det låter klyschigt, men det är sant, jag lärde mig väldigt mycket av om mig själv i det här, som till exempel Daniel Cormier sa att han lärde sig mycket om sig själv när Alexander Gustafsson spöade på honom fast han vann ändå. Och sen så var det lärorikt, jag gjorde några misstag som jag inte kommer göra om. Jag lärde mig bra kring liksom hur vi ska samarbeta mellan de olika enheterna i Centerpartiet och så vidare. Så på många sätt så var det, jag glad på ett sätt att det hände, för att då lärde jag mig saker så att nästa gång det händer så kommer jag kunna hantera saker bättre. Man kommer inte kunna gå genom livets gata utan att trampa i en pöl. Men, jävla
ja, ja. Bla, bla, bla. Det är också en jävla massa klyschor. Vad exakt ska du hantera bättre?
Nej, det är inga med att jag lär... Alltså, jag tänker inte avslöja mina tricks.
Nej.
Nej, det kan jag göra. Nej, men till exempel tror jag att vi skulle varit tydligare, snabbare med vad vi egentligen menade, och inte alltid försöka förklara vad vi menar, utan bara så här, ja, okej, blev det fel. Då går vi vidare med våra liv.
Ungefär pudla. Så.
Ja, kanske. Jag vet inte, det uttrycket är lite konstigt liksom. Men det får ju folk som trodde att vi ville samarbeta med SD, vilket inte vi ville göra för 5 öre. Och då kanske vi skulle vara tydliga med den dementin istället för att försöka förklara vad vi egentligen menade.
Ja.
Som ju var att man ska visa respekt för dem vi mötes på och lyssna på deras förslag och allt sådär.
Ja. Men okej, om jag ska vara lite kritisk. Vad var poängen med att överhuvudtaget säga att man ska lyssna på dem? Liksom? Eller liksom, vad vinner man på att lyfta det perspektivet? Istället för att bara prata om sin politik och i förhållande till deras
liv. Det här var under väldigt lång intervju och resonerande. Jag tyckte, alltså, det handlade om att man vill lyfta, och det var ju väldigt mycket andra saker när intervjun som var väldigt bra. Det var ju andra medier som tog upp något enskilt citat från den här långa intervjun. Nej, men det handlar ju om att man ville föra ett resonemang liksom, om intervjun handlar om att Fredrik skulle bli vice ordförande i Centerpartiet, och liksom, han fick resonera om svensk politik, och en sak som Fredrik känner ganska starkt för är ju att han är väldigt trött på att bara snacka om SD hela tiden och ville prata politik, och då så det var i det sammanhanget som det nämndes så att säga.
Ja, jag fattar.
Men sen så med det, sen så det lärorikt med att det jävligt snabbt fick vi prata andra saker och liksom, det blev väldigt lyckat med hela Fredriks val och sånt där, så det var väldigt kul.
Från att vara väldigt kritisk till dig, så också väldigt klyschigt, kan man ju bärsa lite, eller så vill jag ändå bärsa journalister, för det är, alltså man blir så trött. Jag tror inte, troligtvis, du får rätta mig om jag fel, men journalisten hade ju inte missförstått hans intentioner. Och inte som att journalisten trodde att han ville samarbeta med SD på riktigt, eller hur? Då är man ju bara så trött att man väljer att göra en rubrik där. Det fick ju säkert sjukt många klick, men fan.
Ja. Vidrigt.
Jag tyckte framförallt att, alltså, för Fredrik hade varit med och jobbat fram oerhört bra förslag kring, liksom, partistyrelsen har fram jättebra förslag kring integration, och jag är väldigt glad att de fick babbla om dem sen, men det är klart att det fanns frustration där. Men vad fan, jag tror att det, samtidigt blir det också så här, jag kommer komma till det i nästa avsnitt som jag redan har planerat, så ska vi prata lite om försvarsmekanismer som politiker, och att hålla på och skylla på andra, det,
jo, men exakt,
ska man inte göra.
Självklart, men ja. Man, liksom, det är ju en ond spiral, för att ju mer artiklar och journalistik som ser ut på det här sättet, desto mer liksom, för desto mer talking points blir det ju från politikerna i intervjuer, för att man måste hålla sig till ett jävla manuskript, annars kommer, är man rädd för att någon ska misstolka eller sätta någonting ur sitt sammanhang, och då går det ju inte att ha en riktig diskussion, utan då blir ju allting bara för hackat. Så då blir ditt jobb alldeles för viktigt, Hannes.
Kanske, ja, framförallt kanske det kan bli så att ja, jo, men
ja, men då allting som kommer ur politikers mun måste redan vara förbestämt av till exempel dig, att det här kommer gå att sätta i ett visst sammanhang och så vidare. Jag vet inte.
Precis. Ja, men alltså, för jag, det finns ju
bara drömst tillbaka till förlåt.
Nej, men jag tycker det finns jag uppskattar mest med mitt jobb. Det här är ingen klyscha eller talepunkt. Det är ju att ha så här bakgrundssnack med journalister. Man sitter och tar en kaffe och så här. Ja. Det här är ju väldigt kunniga personer som har varit med i politiken länge, mycket längre än vad jag har. Och se hur de ser på det som har varit mitt liv så här, dygnet runt i 6 års tid. Eller för den delen hur de ser på det som har varit, som är moderaterna eller vad som helst. Att sitta och resonera kring sånt. Det är klart att jag kanske är lite mer försiktig med det på något sätt. Mm. Det vet jag inte. Och så här, det är ju den första regeln att så här. Eller så här, vissa regler inom allting är ju så här, det är en regel, och sen så när man är inne i det hela så är det inte en regel. Till exempel i fotboll så var det mycket snack så här, dribbla aldrig som sista gubbe om du försvarar det, är ju en regel som man brukar snacka om så här, det ska man inte göra, men vad fan, det gjorde jag med hela tiden om man kan fotboll. En av de första reglerna om jag skulle mediaträna någon är ju så här, det finns ingenting som heter off the record, och det vet alla som lyssnar på det här som har jobbat med press någon gång. Jo, det finns det visst det. Det är jättekonstigt att säga att det inte finns off the record. Det finns hur mycket off the record som helst. För att journalistik och spin handlar om förtroende. Och om folk, journalister, värdesätter att kunna intervjua personer i Centerpartiet, så vet de att de inte ska fucka upp mig. Precis som att jag vet att om jag vill få in artiklar i Aftonbladet, så ska jag inte fucka upp Aftonbladet.
Nej, men så är det,
så det finns off the record. Men det finns inte off the record.
Ja, men exakt. Det finns off the record om det är ointressant. Råkar man säga, nej, någonting som är stoff på riktigt, då försvinner ju off the record. Det blir ju en avvägning för journalisten.
Ja och nej. Absolut, så är det ju. Alltså, det finns ju off the record som är...
Det blir ju en cost-benefit-analys från journalistens fråga. Liksom, hur mycket är det värt att jag förlorar den här kontakten i förhållande till,
exakt,
hur kommer det att göra min karriär?
Såklart. Jag har pratat, när jag var ordförande i Center Studenter, så pratade jag off the record med saker som hade varit nyheter om det hade varit on the record, liksom. Som de valde så här, nej, men okej, då skriver inte vi om det här, bababa. Mm. Men låt säga att jag hade pratat om decemberöverenskommelsen off the record. Det hade ju gått upp i nyheterna på en sekund, såklart.
Mm. Så om du berättade att du satt på en kopia av tsunamibanden, då hade det inte funnits off the
record. Vilket jag gör. Det gör jag ju.
Ja, just det, jag glömde bort.
Men det som...
Noterade det, får jag bara slänga in en liten parentes. För er som lyssnade på förra avsnittet, vi ska ändå vara lite meta. Noterade ni att jag blev sågad av vår mediestrateg när jag sa att tsunami-bandgrejen
var
en liten...
Ja, jag noterade att det blev ett missförstånd, att ni inte riktigt pratade om samma sak där. Att han trodde att du pratade om själva, liksom, fenomenet tsunamivågen och rapporteringen kring detsamma, och du pratade om tsunamibandens destruktion.
Så du menar att jag blev inte sågad?
Nej. Nej, men för han tolkade det som att så här, vi pratade om kvällstidningens rapportering om tsunamikatastrofen. Och du pratade
jag menar Hans Dahlgren.
Ja. Menade du Hans Dahlgren? Ja.
Ja, Helene Edwards, hela liksom, det var i och för sig, nu höll jag på att sprida rykten här som den patriark är. Nej, men Hans Dahlgren och Lars Danielsson eventuellt har misskötande av sina arbeten. Mm.
Ja. Okej, okay. Ja, då missförstod jag på en tredje väg. Jag trodde du pratade om tsunamibanden. Eller visst var det så att
det fanns... Ja, men fanns... det också. Ja, men tsunamibanden... Nej, vi pratade om det. Tsunamibanden innehåller ju mailkorrespondens, tror jag,
ja,
om de var på jobbet eller inte.
Ja, just det. Mm.
Men det här med krisen... Jag har faktiskt reflekterat lite väldigt mycket över det här med krisen. För att och det har jag pratat med er om utanför podden, så att säga, off the podcast... vad säger man? Off the podcast. Record.
Off the pod.
Off the record i podden. Off the pod. I alla fall, att det var väldigt lärorikt och kring det här. Men jag har också reflekterat väldigt mycket kring det här med krishantering. Och det ställdes på sin spets när jag bara sa, för det var påfrestande och det var liksom allt sådär. Men så gick jag på gatan, såg en Volkswagen och blev mest sugen på att ta en bärs och sol och tänkte att fan vad gött det är att leva ändå.
Ja, för dig i alla fall, alltså inte för
pressisarna på Volkswagen.
Kommunikationsavdelningen på Volkswagen och deras, och deras konsulter. Shit på en frit.
Ja, för att det vi pratar om det på mitt jobb också. Det är också ett jobb där vi pratar med varandra. Och det här med tidpunkten mellan att Volkswagen får reda på att det här kommer hända och det är ute i media. Mm. Det är svettigt.
Mm. Jag såg första avsnittet av Homeland igår, och vi spelar in det här någon dag som inte är söndag.
Den nya säsongen,
eller? Ja, exakt. Och det börjar ju med att CIA inser att nu, det är ingen spoiler alert, inget viktigt händer, men så här, CIA inser att de har fått en lite dataintrång och att det kommer läcka att de har ett samarbete med tyskarna som är olagligt. Och då är det också så här, vi tar ett möte för att informera våra tyska vänner om det. Det är ju såklart ångest. Men på tal om medietips, Hannes, rätta mig om jag har fel. Jag är ju ingen mediestjärna. Men ett råd som jag har hört mycket är att så här, ljug inte om någonting som går att kontrollera. Och det här känns som någon så här superinstitutionaliserad ljug. Det enda som behövs är en missnöjd ingenjör på typ testavdelningen, eller vad fan det är för avdelning som har ansvar för att sätta de här koldioxid per körd kilometer, whatever. Så vet man ju att man är fucked som företag. Jag vet inte, Gabriel, du som är en banker dude, vad som hände med liksom aktiepris och så vidare och så vidare. Det känns som att många människor förlorade många dollares på att den här skiten kom ut. Det känns som en orimlig risk att ta för någonting som är så här uppenbart mätbart liksom.
Absolut. Du menar det kommer komma fram. Ja. Man kan ändå lita
alltså,
på
hur
det.
Hur fan skulle man kunna hålla en sån här grej hemlig i en sån stor organisation? Det måste ju, jag vet inte hur många människor som hade koll på det här, men
det är det mest fascinerande.
Ja, det måste vara åtminstone tiotals liksom.
Ja, vi pratade om det här hemma faktiskt, apropå saker som man pratar om när man äter mat.
På lunchen att, kanske.
Ja, det här var faktiskt en middag tror jag. Men skitsamma. Det är ja, men som du säger, det måste varit jättemånga, om det är så att det här är liksom någonting som under produktionsprocessen har installerats, eller om det bara är nu det här ska man kunna ta reda på, men om det bara är till exempel att programmera i en programvara, då räcker det med att det är ett par chefer och en programmerare som lägger in det här som en påskägg apropå det i mjukvaran, eftersom bilar styr så mycket av mjukvara. Så att, ja, eventuellt så är det ganska få. Men nu verkar det som att det är ganska många nivåer hit och dit, och det här är liksom en del av typ strategin för bolaget.
Det är ju helt jävla sjukt alltså. Det kan jag säga, alltså det har varit, om man ändå får flytta in lite politik här, det har varit, man pratar ibland om att liberaler ska vara pro-market och inte pro-business. Mm. Liberaler generellt, det är ju de jag mest har kontakt med i Europaparlamentet, det har fan inte varit pro-business dessa dagar alltså. Fy fan vad folk har varit förbannade på Volkswagen. Alltså vi har varit på möten, folk har liksom nästan skrikit. Jag bara, men Volkswagen är inte här, hallå, lugn er. De är de är inte där, jättekonstigt. Nej, men nu är fruktansvärt upprörda. Så nu kommer det läggas fram så här, tror jag nästa vecka. Okej, skitsamma när podden släpps. Inom kort, eller om du lyssnar på det här om 70 år, så händer det.
För
det
länge sen.
Att det ska röstas för länge sen om en resolution mot Volkswagen, bland annat.
Och alla ska skattskrivas.
Ja.
Det hände sig. Det gick ut. Ja.
Att alla som ägde en Volkswagen skulle registrera den. Så var det ett litet gossebarn i baksätet. Så kom de med guld, rökelse och en Wunderbaum att sätta upp i den lilla bilen. Nej, men att man ska till exempel sluta göra de här testerna på nationell nivå och göra på EU-nivå och sånt där tjafs. Eller tjafs, det är jättebra.
Och också såhär, Giefer Hofstadt kommer in och bara, the problem is the member states by Hitler, den här jävla frågan. Bara, jaha, jag vet inte. Okej, det fuskas inte för någonting på EU-nivå, det är min absoluta övertygelse.
Nej, men det är klart det kan fuskas på EU-nivå, men det går lättare att ha, jag menar så här, bilindustrin har större inflytande på nationell nivå än på EU-nivå, för att de liksom testerna har tagits fram i samband med bilindustrin på nationell nivå. Mm. Det här det är det som har varit problemet, och att det har varit ett direktiv som man får uppnå lite hur fan som helst.
Men det säger väl någonting om, nu är det i och för sig, jag vet inte, jag har inte tänkt den hela den här tanken klart, men det säger ju någonting om det här med att välja den teknik som ska föra oss in i framtiden från till exempel politiskt håll. Lurigt. För att man hade kunnat säga för ett tag sedan till exempel att miljödiesel är det som ska göra fordonsflottan grön till exempel. Inte en så bra idé eventuellt.
Det här, nu pratar de om saker jag inte förstår någonting. Vad har det här med Volkswagen att göra?
Ja, men man har ju det som har hänt är ju att man har mixtrat så att de dieselbilar släpper ut mindre kväveoxid, är det väl, tror jag.
Ja, jag tror
ser ut som att de släpper ut mindre kväveoxid än de gör.
Mm.
Vilket gör att dieselbilar verkar så att säga mer miljövänliga än de egentligen är. Och har man haft det som grund för politiska beslut, till exempel att man ska subventionera miljödieselbilar snarare än biogasbilar eller elbilar eller whatever, så leder det till skevheter. Och då kan man i och för sig, om man kommer från det hållet, kan man säga att det här är tecken på marknadens drutt, men det kan också vara så att marknadens drutt, som man brukar säga. Marknadens inneboende förmåga att bara tänka på kortsiktiga vinster istället för de långsiktiga vinsterna för hela världssamfundet. Om man har den drutten, då kan man göra den poängen. Man kan också göra poängen att mycket av det här drivs ju av politiska beslut att ta vissa tekniker eller liksom vissa standarder in i framtiden snarare än andra för att göra världen, ställa om världen till grön och så vidare. Ja, det är ändå lurigt att göra det. Det generella, tydliga riktlinjer. Gärna på global nivå. Det är bra. Bra skit.
Global nivå.
Ja. Fan. Har jag fel?
Ja, det skulle jag säga att du har. Okay. Men det är okej. Okay. Jag är bara fascinerad över det. Alltså så här, för en icke-ingenjör som undertecknat så tänkte jag att hur svårt kan det vara att veta hur mycket en bil släpper ut? Det känns som att typ så här, ställ den i ett rum och kör ett tag.
Ja, men det är det man har gjort och då går det att mixa med.
Ja.
Men när man väl kör
och
med
det
trafik
är så, himla
så
intressant.
Ökar de dramatiskt.
Jag fattar inte det. Nej. Sätt på en liten låda på avgasröret.
Nej, Carl.
Ja, men problemet är att när man har de här testerna, vi behöver inte ha, det här är inte liksom inte bil- och motorpoddar.
Är det ST-motor som har seminarium?
C-motor. Om det finns en C-motor-nätverk så är vi tre inte med i det.
Det
men jag kan säga, jag är admin för gruppen Lastbilshögen på Facebook.
Ja, skitsamma. Men det här är en ganska stor kris man pratar om. Vi får ju se liksom vidden av det. Och man kan titta på aktiepriset, det sjunker jättemycket. Och även om man håller på med sånt som jag håller på med, så obligationerna spreadar isär. Men det...
Mot vad, Gabriel?
Ja, det är det. Ska du inte bli sån här? Det är sent på kvällen, Carl. Särspredningar ska vi inte prata om.
Kommer ni ta upp Volkswagen i kreditvärlden?
Va? Nej, det har vi faktiskt redan gjort. Men det betyder att du inte lyssnar på mina andra poddproduktioner, Anders. Jag är mycket, mycket besviken. Men den här krisen är en stor... Liksom, i affärsvärlden så har vi ett antal andra stora på sistone och vissa säger att den här är potentiellt lika stor som liksom ABB och Enron och sådär. Man får ju se liksom hur långt det går för Volkswagen. Men politiskt, vilka är liksom de största kriserna i närtid?
Men när du menar du kris, menar du då så här, man kan ju vakna upp en morgon och vara minister och bara, det här är dåligt för landet. Man kan också vakna upp och vara pressis och bara smsa mamma bara, kommer hem lite sent ikväll.
Ja.
För att då finns det ju lite olika saker. Men det finns ju också för man kan ju också säga så här, kriser, vad som är en stor kris skrivs ju av historien. Det är, kan jag säga så här, det kanske inte är de största kriserna i världen genom tiderna, men i mitt huvud dyker ändå upp en bild nu på en liten liten chokladbit och en liten liten och en liten liten
trekantig?
Cigarr
och avlång.
Cigaren är avlång, chokladbiten är trekantig. Eller ja, chokladen är ju avlång och trekantig. Ja, nej, men Monica Lewinsky-affären, ja. Toblerone-affären,
ja.
De två är jobbigt att vara pressis för Bill, ja. Liksom. Framförallt behöva ställa frågan bara så här,
men jobbigt också att vara liksom politisk rådgivare i den regimen, heter det fan inte, men i den administrationen. För att, liksom, när man vaknar den morgonen och slår upp vilken tidning det nu var som hade avslöjandet.
Alla tror jag.
Ja, inte samtidigt kanske, men skitsamma, den som hade det först. Första tanken måste ju vara, om man är typ Carl för Bill Clinton, då är ju, ja, allt jag kommer göra närmaste tre åren är helt meningslöst, för att politiken är nu liksom, den politik man vill skapa, helt ointressant. Det politiska kapitalet för den jag jobbar för är helt utraderat.
Ja. I did not lower the diesel scat for those firms. Men vi pratade faktiskt, jag berättade för min kollega om att vi skulle spela in det avsnittet idag, därför skulle inte jag följa med till Svanbaren och dricka blaskig jävla öl, vilket jag känner var trevligt.
Istället men, ligger det, man kan titta på en fantastisk bild på Twitter på hur Hannes ser ut när han spelar in den här podden i rak långt, avlångt läge i din hotellsäng med en hämtpizza typ.
Ja, man kan också kolla på Instagram, på min Instagramkonto, där Annie Lööf precis gillade bilden, kan jag bara säga. Men det hör inte hit heller. Jo, men då så berättar han lite, och han hade läst om hur man hade planerat kring hantera Lewinsky-grejen. Och om jag förstod rätt, det här är andrahandsuppgifter då från honom som har läst andrahandsuppgifter från någon annan. Så Hillary var ju liksom en stor del av krishanteringen. Att hon typ var med i någon morgonshow och pratade family values. Ja. Och sen så lanserar man något fett så här, skolpaket och grejer. Alltså så här, det är bra... För att kunna krishantera handlar också om vad har du för resurser. Kan du hyra in konsulter och sånt? Det är bra. Kan du som jag då gjorde säga det är lite mycket nu? Nej, det kunde jag inte säga, det sa jag inte. Jag vill bara säga, jag hade liksom inte så mycket resurser att liksom dunka ut. Bill Clinton var president, så vad gjorde han? Han dunkade ut någon form av så här utbildningspaket.
Ja.
Alltså, det är ju... Ja.
Nej, men absolut.
Man kan ju göra...
Visst, många hyllar väl Hillary liksom... för det vi gjorde där. Men det la ju också grunden inte för Donald hennes framtida Trump. Karriär på något sätt. Så att...
Ja, men som Donald Trump sa, if she can't satisfy her husband. How? Nej. Ja, det är ju ett påhopp av Guds jävla nåde. Men alla Hillary-kampanjen visste ju att skulle komma.
Ja.
Precis som sossarna visste att någonting med Toblerone skulle komma i valet 2014.
Ja.
2010, förlåt. Man vet ju om sina weak spot. Alltså... Om Chris Christie skulle bli presidentkandidat, they gotta be fatty jokes all over the place.
Men så här, om vi tittar på en lite mindre kris eller skandal, eller inte skandal, men en lite mindre kris, medie, helt och hållet skapad av media, vill jag bara flika in. När förslaget till idéprogram för Centerpartiet presenterades för ett par år sedan, det var ändå en, det skrevs inget annat om det i svensk media för typ en månad. Där, det var ju ingenting som man gissar jag nu, alltså jag vet inte riktigt, men om man var jobbade med kommunikation eller mediestrategi på Centerpartiet då, var riktigt beredd på det sättet, tänker jag. För man tänker ändå att den här rörelsen i liberal riktning och så vidare var inget nytt, så att säga. Den var liksom, har pågått i 10-15 år. Så därför borde väl det kommit lite som en chock, det förstår jag. Liksom, så att det, min poäng är bara att även om man vet om vissa saker så är det sällan, tänker jag, det som man vet om som är det som faktiskt kommer skapa en kris.
Det är ju väldigt... Bill Clinton visste ju om
ja, jo.
Att det var close but no cigar, så att säga.
Ja, jo. Visst.
För får man hoppas. Alltså, annars har varit jävligt full i att vala rummet på dopansande sätt.
I was living in denial. Oh, ja, nej, men det kommer fler kriser, Hannes. Vi får se hur väl du hanterar någon som kommer framöver.
Ja.
Apropå dig. Du är ju inte i Bryssel nu. Du är ju i Strasbourg. Men vi börjar köra ibland en liten rapport från Bryssel.
Ja, men alltså, är det okej att jag tar en rapport från Bryssel? Det som folk snackar om lite grann nu är ju att Erdogan från Turkiets livvakter hamnat i beef med polisen och vem som egentligen hade ansvar för hans säkerhet. Det var roligt. Och vi har diskuterat mycket det här med vad fan livvakter, hur pass fristående de, hur frigående höns livvakter egentligen är. Hur mycket de faller under andra lagar och allt det där. För att det var, vi sprang på en svensk som jobbade som livvakt på kommissionen.
Men de har inte diplomatisk immunitet?
Nej, men tydligen så här, det finns ju massa, inte bara diplomater som har diplomatisk immunitet, även typ så här präster, fick jag hävdat för mig, kan liksom bete sig lite hur som helst på vissa olika ställen. Jag fattar inte vad det var, för att det är sen gamla krigs... i typ krissituationer, att de präster behöver inte ta order från högmilitär typ.
Men jag Vatikanstaten är nog så, men jag vet inte hur det är så.
Ja, där om man är präst och liten pojke, då har man, får man gå före. Vadå? Det är ju så. De får ju gå före för att det är viktigt att liksom de kommer nära Gud. För de pojkar är pojkar, Gabriel.
Boys will be boys. Kom till saken.
Nej, men jag kommer inte kunna rapportera från Bryssel. Jag kommer rapportera från Strasbourg där jag befinner mig. Och där så var det lite star quality time idag.
Oj.
Jag vet inte om jag skick. Thanks for saying it. Nej, men Hollande och Merkel var här. Jag, François och Angela var ju här. Hans på. Jävligt kul faktiskt. Jag hade inte tid med
vad kallar ni dem? Hollerkel eller Merland?
Nej, men jag vet inte. Jag går bara för Crazy Redhead Lady, som hon heter på Snapchat. Det är så jag och hon har kontakt mest. Så att jag... Nej, men de var här och det var väldigt spännande. Vilka jävla agendasättande makt de där två har alltså. Och vilket jävla käbbel det var idag. Alltså UKIP, fy fan vad töntiga ni är. Alltså Farage, det måste ju vara jordens töntigaste snubbe. Han är typ så 50-60 och beter sig som att han är 12 år gammal och kommer från Muff Sollentuna, som skriker på Ung Vänster Borås att de inte vill att folk ska få jobba och blablabla. Vilka jävla haveri från UKIP-gänget. Och det var intressant. Men vad som också var intressant var, det var den första debatten jag såg där Le Pen fick tala som ledare för den nya nazigruppen. Och det slog det mig, det som liksom är, för att ja, ni kan läsa i tidningen och de talepunkter som vi har skickat ut om varför det var spännande att Merkel och Hollande var här. Men vad som jag tycker är spännande, för att dra ner den här podden, här ska jag ändå dig deep, är att många människor hatar Le Pens åsikter, många hatar hennes person, men framförallt åsikterna är de man skrivs på. Men det finns ingen som hatar hennes person så mycket som Farage. Long story short, Farage, han leder UKIP. Och han leder framförallt den gruppen som är liksom EU-skeptiker och rasister samlade. Bland annat så är Sverigedemokraterna där. Nämner inte vilken del av spektrat jag placerar dem in i. Men det hör inte hit heller. Och de har liksom framsett som EUs bad boys. Som de som bara såhär, när de snackar det blir alltid lite show i kammaren. De vågar säga liksom vad de vill. Nu framstår Farage som lite så här, inte vettig, för han är helt sjuk i huvudet. Och farlig. Men när han kommer först upp och pratar om så här, Britain needs to leave the UK. Britain needs to leave the UK. Nej, men Storbritannien måste lämna EU. Haveri. Attackera Juncker och attackera folk dit och dit. Så kommer Le Pen upp och bara så här, jag är anti-Merkel. Jag representerar det fria Europa. Helt galen. Jag tror att Farage hatar henne, för han har tappat liksom. Låt säga att du är ganska bra på basket. Du kanske kan sätta en trepoängare från 5 meters håll. Du kanske inte ser trepoängare där. Jag vet inte, ni som spelar i kronisk BK, är det 5 meter i trepoängare då eller? Ah, skitsamma, poäng i alla fall. Shaquille O'Neal, du är inte här, skitsamma, tyst på dig. Om man är bra på basket och kan skjuta lite snygga skott, så kommer någon till skolgården och bara tänkte bara säga att jag kan skjuta snygga skott med förbundna ögon. Då blir man ju lack liksom. För bara, men fan, ta inte med jävla star quality här. Och han har ju star quality hos idioterna. Och det får man ändå ge. Det var lite hårt av mig sagt, ja, men han är ett hot mot Europa och den federala ordning vi alla vill se. Nej, det vill vi inte. Nej, men förstår du vad jag menar? Tror inte ni att han hatar Le Pen väldigt mycket? Jag har funderat på det hela dagen, om han egentligen bara går runt och bara tycker hon är den här jävla fransyskan som kommer och pratar coolare än vad jag gör och har fler parlamentariker än vad som är från hela Sverige. Tror ni inte han hatar henne?
Det verkar väl inte orimligt, men kan du förklara för en idiot varför samarbetar inte de här två?
Nej, men om jag, alltså, som jag föreläste för CUF om det här förra veckan, och då beskrev jag skillnaden mellan de här två grupperna som att och det är ju lite tillspetsat då, att Farage, nej nu gör jag, det gjorde jag inte alls. Men så här, det finns ju 3 grupper kan man säga i parlamentet som är livsfarliga, eller det finns många som människor som är livsfarliga, men det finns ju dels liksom Farage grupp som liksom är, ja, jag ska inte säga att de är rasister i kostym allihopa, men en del. Och sen så har vi, och det är illa som fan. Sen har vi då Le Pens grupp som är mera liksom våldsamma nazister och fascister i kostym. Och sen så har vi grupplösa som är våldsamma rasist, fascist, nazister i kängor typ. Att det liksom, det skiljer sig, det är mest på kläderna man ser skillnaden. Nej, det är inte. Nej, men de är, Le Pens grupp är ju ännu mer extrem. Det är ju liksom Jobbik från Ungern, det är Front National, Legia Nord. Alltså Farage grupp innehåller ju ändå SD och UKIP och så vidare. Alltså det är inte, de är ju mera etablissemangspartier. Ja. Kan man säga. Sen skulle man kunna hävda att det är väldigt icke-rationellt att rösta på ett sätt som man stärker Vladimir Putin. Men det hör inte hit heller. Till alla våra SD-lyssnare där ute. Ja, men det är väl snacket som går. Hollande och Merkel var i EU-parlamentet. Kommer de ta the leadership nu och se till att EU till exempel har en gemensam röst i Syrienkonflikten? Hur löser man flyktingfrågan? Och sen funderar jag på hur mycket Farage hatar Le Pen för att han inte längre är bäst på basket på skolgården. Och, nej, men jag kan också avslöja, de har slutat subventionera maten i matsalen. De har höjt priset på äggröra som jag kunde äta till frukost från 1 euro till 2,8 euro.
Nej, det är ganska kraftig höjning.
Det är en ganska kraftig höjning. Men jag tycker det är bra att man inte...
Är det, så här, en generell höjning på allt som serveras eller är det just äggröra?
Det intressanta är att det är en liten höjning, men procentuellt sett har äggröran höjts enormt mycket. Alltså, ni hör ju själva. Mitt liv har förändrats. Försämrats.
Mm. Nej,
jag kommer
inte bli ner
i vikt. Jag slutar äta. Jag hungerstrejkar.
Live
från Bryssel. Centerpartiets pressis hungerstrejkar i uppror mot för dyra äggröra.
Den här nyheten
jag kommer att stå mot mjölkbönderna.
Den här nyheten är ungefär på samma nivå som han som blev sur för att han inte kunde blippa sitt SL-kort med det plånboken för att ICA-banken har infört NFC-teknik i sina kort.
Oh, gud.
Bra jobbat, Hannes. Och sänka dig till den. Hörrni, jag tror att vi kommer inte lägre i det här avsnittet nivåmässigt. Så det är lika bra att sluta.
Det var ett bra försök. Ständigt i jakt på nya low scores.
Ja, jag kommer ändå ganska långt
idag. Ja, just. Jag känner mig smutsig.
Ja.
Ska vi gå och duscha?
Tillsammans?
Mm.
Ja, Hannes, du kan inte vara med.
Jag går och duschar med Farage då.
Ja, gör det. Och ni som lyssnar, ni kan försöka duscha med varandra. Använd hashtag PK-podden på Twitter när ni tar kontakt med varandra. Eller med oss för att ge positiv, negativ kritik. Och tack till alla er som gav förslag på vad vi skulle prata om idag på Twitter. Vi använde inte något av dem, så det var ju synd för er. Men
i nästa avsnitt kanske.
Mm. Enhetlig moms for the win.
Enhetlig moms, en shoutout. Och Halloween, men vi sparar det till lite längre in i oktober. Tack för idag.
Tack.
Tack.